Nu ska vi prata om den stora utvandringen från Sverige till Amerika. Varför var det så många som stack och hur gick det egentligen för dem? Jag säger välkommen tillbaka till Tommy Kosela, folkminnesforskare.
Hej, hej, tack.
Du, när i tid skedde det här, om vi bara ska liksom börja där?
Det har gått i olika vågor. Den stora utvandringen är slutet av 1800-talet.
Ja, just det.
1860, 70-talet, 80-talet, fram till liksom sekelskiftet. Och sen finns det en ny våg som tog fart lite grann efter första världskriget.
Mm, ja, ja, okej. Och om vi pratar om den här första vågen då, varför var det så himla många som valde att utvandra?
Om jag tar den första stora vågen så var det ett följd av att det har gått dåligt i Sverige. Det hade varit missväxt. Det hade varit en extremt kall vinter och på den liksom en dålig sommar, så att skördarna slog fel. Fattigdom, och det kom de här berättelserna om det här framtidslandet där allt var möjligt, och det fanns redan tidigare folk som hade utvandrat.
Ja.
Och man liksom odlade den här drömmen om USA eller Amerika då.
Ja.
Så många sparade länge pengar för att då kunna få en möjlighet att åka över Atlanten till det här nya landet helt enkelt. Så att det var ett sätt att komma undan. Och så var det också ett sätt att, man pratade också om frihet och så i USA. All form, det mesta var ju liksom tillåtet inom vissa ramar då. Så att man kunde ta sig dit om man ville, kanske fly undan vad man ansåg vara myndigheternas förtryck. Man fick mer frihet i arbetet och sådana saker.
Ja, precis. Nu beskriver du ju lite grann av hur Sverige var vid den här tiden, och att det fanns flera orsaker till att åka över. Det är ju intressant det här att man hade en bild av att det var nästan som ett drömland som kom skickat från svenskar som hade åkt tidigare då.
Ja, sen kom det någonting i USA som var väldigt viktigt i det här sammanhanget. Att det var liksom nya lagar som stiftades, som Homestead Acts. Och det här gjorde ju att man ville odla upp så mycket mark som möjligt i USA. Och det här ledde då i praktiken till att vem som helst kunde i princip få delar, alltså om man skötte sig och inte var, vad man säger där, anarkist, polemist och massa andra saker som man hade som kriterier. Men då kunde man få tillgång till en ganska stor landsbit som man själv rådde över.
Man fick den alltså?
Ja, i princip, alltså viss kostnad, men jämfört med Sverige där det var omöjligt i princip, så var det här en dröm då, att kunna få odla sin egen mark, man har egen lagfart till den och sånt där.
Ja, det är klart. Och hur den här resan gick till, det var ju att man fick ju ta ett fartyg över helt enkelt.
Det var... Vanligt var det ju att ta sig exempelvis till Göteborg eller sånt där, så tar man båten över. En del gick ju, särskilt när ångfartygen kom in här och många olika företag började konkurrera om att både sänka priserna på de här och det blir mer frekvent, och då kunde man åka via England och sen så över Atlanten.
Mm.
Och då valde man ofta ställen där man vet att det fanns många svenskar sedan tidigare, som exempelvis Minnesota.
Det var just det
stora liksom, delstaten.
Just det. Vi ska prata vidare om det här alldeles strax här på Rix FM. Idag pratar vi om den stora svenska utvandringen från Sverige till Amerika. Det är Tommy Kosela som är folkminnesforskare som är här. Och vi pratar ju om det, att man då fick ta båten över. Hur var det ombord på en sån där båt, undrar man ju. Och lång resa var det också.
Ja, det var en lång resa, men den var ändå förhållandevis kort mot vad det hade varit. Det tog ungefär 2 veckor.
Ja.
Men seglade man tidigare så kunde det vara ett par månader, så det är en ganska stor skillnad.
Ja, det är det ju naturligtvis.
Men på båten så har det beskrivits som att det kunde vara ganska trångt. En del har skrivit i brev hem till Sverige att maten var ändå helt okej. Okay, medan andra tycker inte att den var det.
Nej, nej.
Så det är ju olika företag och sådär, men det verkar ha varit... Och det är mycket sjukdomar och sånt som det kan komma in i sådana här lite trängre utrymmen också på 2 veckors resa över. Och om det är trångt liksom på båten.
Ja, ja. Så det kan ha varit ganska tufft för vissa, låter det ju som.
Ja, en del har skrivit lite mer i negativa ordalag då, om man
ja,
säger så.
Ja, jag förstår. Och vilket Amerika anländer de till då?
Ja, de anländer till ett land som är ganska annorlunda än det landet de lämnade. Det brukar sägas att eftersom många valde exempelvis Minnesota eller Illinois för att de ville till Chicago där det fanns mycket svenskar. Ibland sägs det att ja, men de valde de här ställena för att det påminner om Sverige. Men det beror ju också på vart i Sverige du har bott.
Ja, verkligen.
Det är en jätteskillnad, för att Minnesota är ganska platt.
Ja.
Och många som exempelvis fick land där kunde antingen välja på prärien eller skog.
Mm.
Och prärien där blir ju helt annorlunda förutsättningar. Många skriver också hem om myggorna och ormarna som man inte alls var van vid. Alltså inte den mängden som fanns. Vissa sa att det är ett brev som jag läste från en gubbe som skrev tillbaka till sin far i Östersund. Och han berättar om att när solen sken på, det var ju mörkt, det var som skugga överallt på grund av alla mygg. Så de hade ju stora myggnät och grejer på sig.
Oh.
Och i skogen var det ett hårt arbete. Så att, ja, nej, det finns en dröm på ett sätt. Och för en del blev det ju förverkligat, men för många andra var det oerhört tungt arbete. Och många svenskar valde också prärien, kan jag säga.
Jag tänker ju att den där första tiden ändå måste ha varit väldigt tuff för många.
Ja, det ska man ju få tag på det här landplätten då som man får.
Ja.
Om man nu har det syftet. Medan andra som kommer ensamma till staden. För början var det ju mycket kanske som åkte i familjer och sådär.
Ja, just
större
det.
Grupper. Och sen så kunde folk komma ensamma. Då var det både kvinnor och män.
Mm.
Men för många kvinnor som kom över till exempel till staden. Då valde de ju arbete in i staden istället. Då kunde man bli hembiträde åt någon eller någon liknande sysselsättning.
Och det var också lite för att man inte ville ge bort land till kvinnor på samma sätt som man gav till män.
Ja, det var ju mannen som skulle liksom bruka jorden.
Mm. Så de fick söka sig till städerna?
Ja, det var till stor del. Om de inte tillhörde liksom, eller gift in sig eller var en del av familjen, så var det i stadsmiljön som gällde för kvinnorna. Då.
Ja, just det. Du har ju med dig några exempel på levnadsöden. Vi ska prata vidare om det strax här på Rix FM.
Riks-FM.
Vi pratar om den stora utvandringen från Sverige till Amerika. Det är Tommy Kosela som är här, folkminnesforskare. Och det var många. Hur många på ett ungefär var det som tog sig över?
Ja, men ungefär 1,2-1,3 miljoner allt som allt. Så vid en tid så var det femtedel av svenska befolkningen alltså i Amerika.
Det var ju otroligt många, men det var ganska många som också vände hem, har jag förstått.
Ja, precis. Det var många som vände hem efter en tid. Det kanske inte gick så bra som man ville, eller så gick det bra och då kunde man återvända och använda de här pengarna som man hade samlat på sig.
Just det. Du har ju tagit med dig några exempel på levnadsöden som liksom blev i Amerikat. Vad har du med dig?
Ja, jag tänkte mer, jag ska säga någonting om sådana som det har gått lite bra för.
Ja, alltså,
det finns ju mycket, alltså där jag jobbar på Institutet för språk och folkminnen har vi ju 850 inspelningar med amerikaner också.
Ja, vad roligt!
Eller svenska amerikaner.
Ja.
Men några som det har gått bra för, det är liksom en som grundade, alla som har sett amerikansk film, eller som har varit där, har säkert åkt en sån här Greyhound-buss.
Ja, alla känner till dem.
Ja, det är ju en Erik Wickman som också är svensk, liksom, som grundade det här.
Är
det sant? Som en av grundarna i företaget från Dalarna var han från början.
Oj!
Och också den som har utformat Coca-Cola-flaskan med den här liksom...
den klassiska.
Ja, var också då en svensk som var inspirerad av kakobön, sägs det.
Jaha!
Och motorcyklar fanns det också som har gått väldigt bra för. En som heter Oskar Hedström. Han grundade någonting som heter Indian... Alltså motorcykel.
Ja, ja.
I Sverige pratar man om indianmotorcyklar ett tag.
Just det.
Alltså, förr då.
Ja.
Och så finns det andra som har lyckats... bra med arkitektur och andra saker och blivit ganska stora. Och en som har fick patent på en hammare, alltså Ernst Estwing. Och Estwing, alltså den typen av hammare blev väldigt stor, en av de största tillverkarna i USA.
Mm.
Så det är ganska fascinerande.
Verkligen, de har ju varit väldigt viktiga, alla de här personerna då, för också amerikansk kultur.
Ja, och en av mina favoriter här som också är svensk ättling på sätt och vis, eller som är det, det är ju Haddon Sundblom som pratade, återigen om Coca-Cola då, av någon slump här, men han målade ju jultomten, eller?
Ja.
Så den klassiska Coca-Cola-jultomten, ja, han är svensk och ålandsättling.
Är det
föräldrar kom från dem.
Det känns ju som att vi svenskar har varit väldigt viktiga för USA när du tar upp allt det här. Men vad tror du var förutsättningarna för att liksom lyckas i landet? Inte kanske lyckas så här bra som alla de här, men att, vad var det som gjorde att det gick bra för vissa och dåligt för andra?
Ja, det är jättesvårt att säga om. Det var det man också funderade på den tiden. Ibland gäller det kanske bara att snubbla över någonting och ha lite tur. Det finns ju berättelser om någon som har lyckats bra i guldruschen exempelvis.
Ja.
Och det var ju många som sökte guld i USA så att säga.
Mm.
Få som lyckades, men lyckades man så kunde man bygga sig ett imperium.
Mm.
Och andra som kanske var på rätt plats för rätt tid och grundade och med flitigt arbete fick igång ett stort företag.
Ja,
och då blir det ju, kan det bli succé. USA är ju så pass... och redan vid den tiden var så pass stort, så får man en succé som säljer mycket i det landet, så kan man bli ganska förmögen.
Ja, men verkligen. Ja, jätteintressant att få höra detta. Tack snälla Tommy Kosela för att du kom hit.